Nu har vi frågor. Jag tar tre. Bra. Här i den... Eller förlåt, vi tar en som inte har ställt redan om det. Okej. Presentera gärna.
Jag heter Anneli Rågeman och jag är vd för biståndsorganisationen WeEffect. Och vi jobbar med jordbruksfrågor framförallt och jämställdhet tvärs igenom bostadsfrågor och jordbruk i 24 länder runt om i hela världen. Vi ägs av bland annat LRF, Swedbank, Folksam, KF, gammal biståndsorganisation. Det var mycket intressanta föredragningar och jag blev väldigt intresserad av avhandlingarna. Får se om jag orkar läsa dem som du sa, men i alla fall sammanfattningarna. Men jag har en fråga till dig Elisabeth som förvånar mig ganska mycket när du pratade om fördelar och problem. Så sa du att ett problem är de här kulturella cementeringarna som fortfarande finns. Att biståndsorganisationerna vill baxa på vår syn på jämställdhet och vår syn på hur en god kultur ska se ut på de fattiga. Det förvånar mig väldigt mycket. Det där är ett väldigt gammaldags sätt att jobba på. Kan du berätta lite mer om det?
Tack. Får du läsa? Förlåt. Ska vi se här? Tar vi det först?
Ja, det är Gisela Strand här igen. Nu ska jag ställa en fråga här till Elisabeth. Jag är ingen expert när det gäller humanitärt bistånd. Men vad jag nu vet är att vi har en hög ambition i Sverige att jobba med gender marker. Det vill säga att biståndet ska fördelas lika och det ska finnas analys. Jag undrar i dina 59, eller hur många intervjuer var det gjorde, kom detta fram just med gender marker? Hur man sett en förändring kring detta?
Ja, jag har också en fråga till dig Elisabeth. Och vi har väl berört lite grann så tidigare. Men det hade varit jätteintressant att höra om den här avsaknaden av maktanalysen och frågan hur man jobbar med kön och jämställdhet. Har du kunnat se någon skillnad i hur humanitära givarorganisationer jobbar med det i jämförelse med implementerande organisationer, och utan så att nämna namn på specifika organisationer, kan du se en skillnad då på internationella, nationella och lokala organisationer? För jag tänker mig att det här är väldigt intressant nu när vi befinner oss i ett skede efter World Humanitarian Summit, när man försöker börja jobba mer med lokalisering av det humanitära biståndet. Tack.
Tack så hemskt mycket. Tre frågor till dig Elisabeth om det här med god kultur. Är det förlegat åldersätt? Gender marker och skillnad på internationella, regionala och nationella. Var det, va? De tre. Mm.
Tack för spännande frågor. Jo, det här inställningen till jämställdhet som någonting vi kan som vi ska lära er. Det kan jag väl tycka också att jag har... Alltså det är ju ingenting som kanske är helt förvånande att det finns, och det är inte unikt för det här fältet. Men att jag blev nog också förvånad över att det förekom på ett så pass grovt sätt ibland, där man verkligen säger att de här är ju bakåtsträvande och vet ingenting om det här. Och man kan prata om lokala kvinnoorganisationer som att ja, men de här kommer ju från den här kulturen, så att vi kan inte riktigt lita på dem. Och det är ju ett väldigt knepigt sätt att se på möjliga partners i ett jämställdhetsarbete. Sen så är det ju självklart inte heller så att jag förnekar att likväl som någon annanstans så kan det vara väldigt patriarkala och kulturer med mycket problematiska föreställningar i krisområden och i flyktingsituationer. Men jag tycker att om man det blir på något sätt så paradoxalt den här, för att å ena sidan så finns det ju också ett tal om att jobba med lokala partners, att jobba community-based och så vidare. Att öka flyktingars deltagande i liksom styrning av flyktingläger och så vidare. Det är väldigt inne med den typen av ingångar. Men samtidigt, krocken mellan det här, att men samtidigt så finns det en lite outtalad arrogans att det här med jämställdhet, det är ändå vi som vet vad det är. Och krocken mellan de här olika ingångarna resulterar i att man vill gärna inkludera flyktingar, men man vill själv definiera vad som ska göras. Det tror jag inte bara gäller jämställdhetsprogram, utan jag tror att det gäller andra program också. För mig blev problemen med det här tydliga på flera sätt. I Bangladesh så var det tydligt att Det här gav aktörer inom flyktingbefolkningen som gärna ville säga att det här med jämställdhet är något västerländskt som vi inte vill ha för vi vill behålla vår kultur. De som ville säga så fick ju vatten på sin kvarn och säga att men vi vill inte bli västerniserade, det här är något som inte är något för oss. Och därmed blev det också väldigt svårt för lokala kvinnor att säga att jo, men det finns kanske visst behov av vissa förändringar. I Thailand så finns det väldigt aktiva kvinnoorganisationer i flyktinglägren. Och de var ju jättearga för att deras arbete negligerades. Man inte tog hänsyn till det som redan gjorde, utan man startade sina egna program som man tänkte skulle vara bättre och bättre, leva upp till internationella normer och så vidare. Och inte samarbetade och inte konsulterade med dem. Och det är ju jättedumt, inte bara ur ett rättvist perspektiv, utan även om man vill prata om effektivitet så är det ju inte så bra. Begreppet gender marker har jag faktiskt inte i mitt material stött på. Alltså det finns ju, det är klart att det finns ett tänk om att resurser ska på något sätt gå till både män och kvinnor. Gender budgeting är ett begrepp som kanske dyker upp oftare. Men sen just i relation till svensk, alltså ingen av de organisationer som jobbar i de här kontexterna är ju, eller ja, det finns de som den svenska regeringen är en stor givare till, men ingen har kanske inte sån direkt svensk koppling att de skulle referera till. För jag uppfattar dig som att det här är något som har lyfts fram i svensk policy, men inte bara. Kanske. Nej.
Jag kan.
Ja, det är inget som har dykt upp jättemycket i mitt material, just det begreppet. Skillnaden mellan givare och implementerare, internationella aktörer, lokala aktörer. Menar du just med avseende på hur mycket man har en maktanalys när man ser på kön? Så. Ja, alltså jag vet inte om jag kan säga någonting generellt där. Jag vet nog att en del internationella organisationer skulle nog själva säga att de har det. Men när det som de säger ska göras har filtrerats ner till de som ska genomföra det, som inte riktigt förstår vad det här med jämställdhet handlar om, då har den försvunnit. Så skulle nog en del säga. Men min upplevelse är inte generellt att internationella aktörer är bättre på eller har en mer nyanserad och sofistikerad maktanalys när det gäller kön. Utan det varierar nog väldigt mycket från bara individ till individ. Som sagt, personer är ju väldigt viktiga också, inte bara organisationer. Så jag kan nog inte säga någonting så jättemycket mer där. Möjligen kan jag tillägga att jag tror att det spelar större roll vilken typ av organisation det är. Om det är en organisation som jobbar till exempel med hälsa och sanitet och håller sig lite mer strikt i det här, att det handlar om att bemöta behov där behoven är störst. De skulle nog ha minst maktanalys eller var minst på något sätt villiga att tänka på det sättet. Medan de som Agnes nämner inte är en exklusivt humanitär organisation utan kanske jobbar lite bredare, skulle möjligen ha mer av det.
Alltså, jag återkommer, jag såg att vi viftade det här med gender market, men är mån om att få mer publikfrågor. Jag hörde två, men det kanske har tillkommit fler. Jag ser två här i alla fall. Varsågod.
Hej, Åsa Aldén heter jag och jag är en av de kollegor som Carolina nämnde från Sida. Tack för jättespännande presentationer. Mycket intressant på många sätt. Jag har en fråga till var och en av er. Först Elisabeth. Jag undrar, och det ligger lite i linje med de andra frågor som har lyfts här. Jag undrar om du liksom har sett några exempel på attityder eller policy eller i ditt arbete en kombination av de här, alltså där man plockar upp faktiskt det som du menar är de positiva delarna i de här olika approacherna som du skisserar eller som du identifierar, där man både ser till kvinnors mäns behov, titta på statistik där man ser kvinnor som aktörer och där man har en maktanalys. Och om du i så fall ser liksom att det här kan du se att det har formulerats någonstans på ett som du menar konstruktivt sätt? Har du sett någonting sånt? Alltså lite osorterat i förhållande till dina kategorier, men som du kan se som en väg framåt. Har du några exempel på det? Och i så fall, hur ser de ut? Och till Anja är min fråga hur du har, därför att det som du, när det gäller dina fynd kring våld, och det handlar ju inte alls vad jag förstår om om förekomsten av våld, utan det handlar bara om attityder till våld, vilket ju är väldigt viktigt att hålla i huvudet, att det är två helt olika saker.
Absolut.
Men hur har du liksom tittat, dels har du material alltså från 80-talet på liknande frågor hela vägen, och kan du liksom se en sån tidsförändring? Och hur kan du säga att det handlar om gruvetableringen, de här förändringarna, och inte en massa andra samhällsförändringar i de områden eller de länder som du har tittat på? Hur har du hanterat det?
Tack, jättebra fråga som jag vet att du resonerar kring. Ska vi börja med dig, Anja? Absolut. Jättebra, tack.
Ja, Jessica Hedman jobbar som humanitär koordinator på PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Tack för jätteintressanta presentationer till att börja med. Vi jobbar väldigt mycket med lobbying inom PMU gentemot EU om bland annat konfliktmineraler och kring lagstiftning där. Och även kring fredsbyggande i framförallt Demokratiska republiken Kongo, där vi har ett stort arbete som bland annat infattar Panzisjukhuset som drivs av Dr. Mukwege, och även med lobbying här i Sverige med svenska företag som Atea, som arbetar med just att sourca från så kallade godkända gruvor. Och jag undrar lite grann, i din studie, Anja, har du tagit upp kring länder som är just konfliktländer? Det finns ju en så kallad naturresursdiskurs som handlar om hur just länder hamnar i konflikt på grund av lättutvunna mineraler, till exempel, som gör fallet i Kongo. Och där vi ser att där det är allra svårast att få fram data om hur människor, hälsa, situationer och så vidare ser ut, är ju de områden där vi har gruvor, mineralutvinning, väldigt stor rebellaktivitet, och hur det normativt har också påverkat syn på kvinnor, på våldtäkter och andra övergrepp. Så det skulle vara väldigt intressant att höra hur du har studerat det.
Ja, Anja, vi börjar med dig. Två frågor. En om hur du har uteslutit andra effekter eller påverkansmöjligheter och kring konfliktländer särskilt.
Absolut. Så jag börjar med den sista. Så tack för din fråga. Jo, det här med konfliktmineraler är givetvis ett jättestort problem. Jag hade en diskussion med någon i publiken innan seminariet till och med kring det här. Och det är ju så att det finns ju olika delar av den här sektorn. Och givetvis mycket av den delen av sektorn som vi tror kanske driver konflikt handlar mer om väldigt lättutvunna mineraler, till exempel diamanter som nästan är på jordytan eller och så vidare. Och i Kongo så är ju det här ett jättestort problem. Det som är, och det är en fråga som ekonomer studerar väldigt mycket, alltså relationen mellan konflikter och mineraler. Och nu är inte det riktigt så fokus väldigt mycket i det som jag håller på med här, men till exempel den studien i Sydafrika om kriminalitet kanske liksom kollar lite på en aspekt i alla fall. Men så jag skulle helst hänvisa till annan forskning på området. Det som är begränsningen i mina studier vad gäller just konfliktområden är ju att om det är konfliktområden så går inte den här USAID in och samlar in den här hälsodatan. Så jag kan inte göra en analys på de områdena, för de kommer inte, den datan var aldrig insamlad så länge det pågick en konflikt. Och det är ju givetvis, det betyder ju att de effekter som jag påvisar, som jag mäter här, kanske inte alls stämmer om vi befinner oss i liksom ett område som faktiskt aldrig blev analyserat. Och ja, vi kanske får prata mer om det senare, för det är ju jätteintressant liksom hur sektorn påverkar konflikter överhuvudtaget. Men så mest är det ju fredliga länder, eller ja, mer eller mindre länder som har haft fred. Fast det är lite något. Ja. Och sen så tillbaka till din fråga, Åsa. Jätteintressant fråga. Givetvis är det stor skillnad mellan attityder om våld och huruvida de här kvinnorna har upplevt våld i hemmet. Vi har viss information om de har upplevt våld i hemmet, och jag har gjort en mindre analys av den, men datan är inte speciellt, har inte samlats in så pass länge som attityden har samlats in. Så det återkopplar jag också till din fråga. Den här frågan om man tycker att våld är är okej eller inte har faktiskt samlat in sedan 1989. Så vi har alltså hur kvinnor i typ samma ålder, i samma områden, hur deras åsikter har förändrats över de här decennierna. Och det är givetvis det som då den här analysen baseras på. Så jag jämför ju helt enkelt innan och efter, nära och långt ifrån är väl liksom grundtanken i princip. Och då är den här frågan om hur kan jag veta att det inte är någonting annat som har påverkat? Först och främst vill jag bara förtydliga att det som jag tänker är hur gruvan faktiskt påverkar attityder kring våld är ju då genom att den förändrar samhällsstrukturen i övrigt. Den förändrar arbetsmarknaden, den förändrar medier, den förändrar sjukvården, förändrar kommunikationer och infrastruktur och allting. Det är ju givetvis någonting som liksom förändrar det mesta, och då är det svårt att säga exakt vad det är. Var det liksom, var det media eller var det arbetsmöjligheterna som drev en attitydförändring? Det kan jag inte säga, för allting förändras på något sätt samtidigt. Och vad gäller hur kan jag veta att det inte är någonting annat som driver de här resultaten? Det blir en väldigt teknisk fråga vad gäller liksom ekonometri egentligen. Då liksom statistisk analys, hur kan jag utesluta att det inte är liksom olika trender i variabler som driver den här förändringen? Det jag antar är att de här jättestora gruvorna som det faktiskt handlar om inte har etablerat sig i de här kring de här byarna eller städerna där de ligger, för att kvinnor hade vissa attityder till exempel, eller för att arbetsmarknaden såg ut på ett visst sätt. Någonstans där ligger liksom det grundläggande antagandet, men sen i själva forskningen så gör jag väldigt mycket för att försöka motbevisa de effekterna, men lyckas inte helt enkelt.
Tusen tack. Det är som är tråkigt med de här seminarierna är att de är lite för korta. Men tack för att alla frågor som jag hann med och att ni är här och lyssnar. Tack också Agnes, Patrik och Carolina. Jag vet att ni också hade mer egentligen att komma med och tankar och säga. Men jag hoppas att ni kan fortsätta prata ändå. Och naturligtvis tack så väldigt mycket Anja och Elisabeth för att ni dels har presenterat här, för att ni har gjort de här väldigt intressanta sammanfattningarna som naturligtvis går att läsa, som finns på hemsidan. Så alla nyfikna på mer frågor är bara att gräva djupare. Det är jättebra sammanfattningar, jättelättläst och att ta till sig. Så det är bara att fördjupa sig. Igen, tack också hela kansliet och särskilt Janne, som är alltid de som gör själva jobbet. Och nästa seminarium får du säga vad det är.
Nästa seminarium är den 20 juni på Rosenbad och handlar om ansvarig
riksdagsinrepresentering av SDG. En fråga som vi alla tror jag tampas med, så välkomna dit. Sammanfattningsvis kan man bara säga att det är så tydligt, precis jag tror du var inne på det Carolina, att det här, inte för att sammanfatta rapporterna på något sätt, men naturligtvis det är så viktigt att vi vet varför vi överhuvudtaget jobbar med jämställdhetsfrågor eller genusanalys och ställer oss frågorna, vad är syftet? Men också ser att allt vi gör får konsekvenser helt enkelt, också som skiljer sig för kvinnor och män, och att det krävs också att vi analyserar när vi går in. Så tusen tack, ha en trevlig helg allihopa. Tack.